Du lyssnar på tredje delen av Shantaram av Gregory David Roberts, inläst av Per Julin.
30:e kapitlet. Heroin är en själens tank för avlägsnande av sinnesintryck. När man flyter på drogrusets döda hav finns ingen smärta, ingen ånger, ingen skam, inga känslor av skuld eller sorg och ingen åtrå. Det sovande universum går in i och omvärver varje atom av existensen. Likgiltig stillhet och frid skingrar skräcken och lidandet. Tankar driver omkring som sjögräs och försvinner i den avlägsna grå sömnigheten. Oupptäckta och obestämbara. Kroppen ger efter för en lågtemperatursömn. Det oroliga hjärtat slår svagt och andhämtningen blir långsammare och består till slut av slumpmässiga flämtningar. Tjock, nirvanalik stumhet griper lemmarna och neråt, allt djupare, glider och svävar den sovande mot glömskan, det perfekta och eviga ruset. Denna kemiska syndaförlåtelse betalas, som allting annat i universum, med ljus. Det första ljus som knarkare förlorar är ögonens ljus. En knarkares ögon är lika tomma på ljus och liv som ögonen på grekiska statyer. Lika tomma på ljus som hamrat bly, som ett skotthål i ryggen på en död man. Nästa förlust är lustens ljus. Knarkare dödar lusten med samma vapen som de använder mot hopp, dröm och heder. Den knölpåk som är tillverkad av deras begär. Och när alla andra ljus är släckta är det sista ljus som går förlorat kärlekens ljus. Förr eller senare, när det handlar om sista silen, lämnar knarkaren den kvinna han älskar hellre än att sluta. Förr eller senare blir varje tung knarkare en djävul i landsflykt. Jag svävade fritt. Jag flöt, lyft av det översta lagret flytande smack i skeden. Och skeden var stor som ett rum. Flotten av opiatförlamning drev över den lilla sjön i skeden och takbjälkarna som korsades ovanför mitt huvud tycktes innehålla ett svar, något slags svar i sin symmetri. Jag stirrade på bjälkarna och visste att svaret fanns där och att det kunde rädda mig. Och så slöt jag mina ögon av hamrat bly och tappade bort det. Och ibland vaknade jag. Ibland var jag tillräckligt klarvaken för att vilja ha mer av den bedövande drogen. Ibland var jag tillräckligt vaken för att minnas allt sammans. Det hade inte blivit någon begravning för Abdullah, eftersom det inte fanns någon kropp för dem, för oss, att begrava. Hans kropp hade försvunnit under det högljudda upploppet på samma sätt som Mauritius kropp hade försvunnit. Lika fullständigt som en uppblossande uttömd stjärna. Jag gick tillsammans med de andra och bar Prabakers kropp till Gat, eldbegängelseplatsen. Jag sprang tillsammans med dem genom gatorna. Jag sprang tillsammans med dem under den blomsterprydda bördan av hans lilla kropp och skanderade Guds många namn. Och sen såg jag hans kropp brinna. Sorgen härjade i slumområdets gränder efteråt. Och jag kunde inte stanna kvar i gemenskapen av vänner och släktingar som sörjde honom. De stod nära den plats där Prabaker hade gift sig bara några veckor tidigare. Fransiga vimplar från bröllopet hängde fortfarande på några av skjulens tak. Jag talade med Kasim Ali, Johnny, Jetendra och Kishan Mango. Men sen lämnade jag dem och körde till Dongri. Jag ville ställa frågor till Lord Abdel Kader Khan. Frågor som krälade i mitt inre likt det där som fanns i Hassan och Bikwas grop. Huset nära Nabila moskén var igenbommat, låst med tunga hänglås och låg fullständigt tyst. Ingen på moskéns förgård eller på affärsgatan kunde tala om för mig när han hade gett sig av eller när han kunde komma tillbaka. Frustrerad och arg körde jag iväg för att träffa Abdul Ghani. Hans hus var öppet men hans tjänstefolk sa att han hade lämnat staden, tagit semester och inte väntades tillbaka på flera veckor. Jag besökte passverkstan och där hittade jag Krishna och Villu flitigt sysselsatta. De berättade att Ghani hade lämnat instruktioner och tillräckligt med pengar för flera veckors arbete och att han hade sagt till dem att han skulle ta ledigt. När jag körde till Khaled Ansaris lägenhet möttes jag av en vakt som sa att Khaled var i Pakistan. Han hade ingen aning om när den buttra palestinien skulle komma tillbaka.